Om jag ber er välja mellan det finska 80-talsbandet Dingo och den samtida svenska popgruppen Gyllene Tider, vilken står er närmast?
Ingendera egentligen, men Gyllene Tider är väldigt avlägset, så jag väljer faktiskt Dingo. De har jag till och med sett live en gång.
Jag väljer också Dingo för att det är en grupp som jag har diggat. Jag var en Dingo-fan när jag var ung och verkligen aktivt sökte mig till deras musik. Medan Gyllene Tider har mera så här, jag tänkte säga tvångsmatats, men det låter lite väl hårt. Men det är någonting som man inte kunnat undgå. Men jag har aldrig letat mig efter eller sökt efter deras musik.
Ajajaj, det blir en jobbig inledning på det här. Jag är liksom helt i minoritet nu då, om jag säger att för min del så är det nog Gyllene Tider. Men det behöver ju inte betyda då att jag automatiskt tycker att filmen om dem är bättre än den här filmen om Dingo. Det får vi se så småningom när vi här i Kulturpodden idag ska tala om filmerna Sommartider och Levoton Tuhkimo. Och vi, det är Johanna Grönqvist, Thomas Jansson och jag, Silja Salgren Fordstad. Och de här frågorna som vi ska fundera på är hur de här idolporträtten funkar rent filmmässigt, vem är de gjorda för och kan man säga att den ena är typiskt finsk och den andra är typiskt svensk. Men innan vi kan säga någonting överhuvudtaget så ska vi etablera de här filmerna. När utspelar de sig och vad är det man tar fasta på i dem? Och jag tänkte att du, Johanna, får börja med Per Simonssons film Sommartider som faktiskt hade premiär i somras.
Den utspelar sig i Halmstad. Det är 70-tal och vi möter en mycket ung Per Gessle som går i gymnasiet och som inte vill vara som alla andra. Alla andra i Halmstad tycks spela prog eller punk, men Gessle, han vill spela någon helt annan form av musik. Och så formar han ett band som sen kommer att heta Gyllene Tider. Och i början har det ganska svårt att få skivkontrakt, men sen nappar det och the rest is history, skulle man kunna säga. Filmen skildrar sedan då den här väldigt intensiva tiden då de slår igenom och turnerar genom Sverige och har hundratusentals fans. Och när filmen slutar så då ser vi Per Gessle sitta där vid piano med en ung kvinna som heter Marie. Och vi vet att snart kommer det att smälla riktigt ordentligt då Roxette slår igenom.
Aj, aj, aj. Det var en bra presentation av en väldigt somrig historia på alla sätt och vis. Och då kan man ju fråga sig hur du, Thomas, skulle beskriva den här filmen om Dingo som heter Levoton Tuhkimo och som är regisserad av Mari Rantasila, som ju många känner som skådespelare. Hon var faktiskt med och gjorde en roll i den här jättepopulära audioserien om Dingo som kom för ett par år sedan vid det här laget.
Som finns alltså på Yle Arenan ännu ett par dagar att lyssna på.
No, den här Dingo-filmen är inte precis somrig. Jag menar, om Gyllene Tider-filmen börjar med just somrigt landskap och gröna träd och solen skider och allt är så fint, så inleds Dingo-filmen vid en ångestfylld sjukhussäng ungefär. Det är Neumanns pappa som håller på att dö och det är då sista chansen att försonas. Så det liksom planterar ju en väldigt mycket mörkare stämning än i den här svenska motsvarigheten. Tiden är då lite senare än Gyllene Tider när Dingo slår igenom. De debuterar 1984 och kom liksom Gyllene Tider från en ort långt bort och från huvudstaden, i det här fallet Björneborg. Och det tycker jag är en av filmens finaste saker faktiskt, att Björneborg den tiden lyckas beskrivas på något sätt rätt fint. Dels för att man har använt sig av gamla arkivfilmer från den tiden, men också annars får man en bild av den här lite ödsliga Björneborgsstämningen på 80-talet. Man använder sig också av dialekt, vilket är cool. Annars är det väl en rätt typisk finsk artistfilm. Dels det här mörka, men med en sån här klassisk dramaturgi. Det är outsidern, Neumann, som försöker hitta sitt liv, eller söka sitt liv. Hittar det i musiken, han hittar ett sällskap. Han kämpar tillsammans mot en massa motgångar. Han förälskar sig, bandet slår igenom. Det är eufori, jättelik popularitet. Också här en massa tusentals tonårsflickor som trängs utanför deras turnébuss. Och sen blir det då motgångarna, allt större krav som ska uppfyllas, baksmälla och gräl och motgångar, kärlek som dör och allt som sen överskuggas av det här problematiska pappaförhållandet. Så det är där en väldigt klassisk film skulle jag säga. Det som jag lite har problem med här är att den har samma minus som romandramatiseringar kan ha på teaterscener. Det vill säga jag upplever att det finns en massa enskilda scener späckade av fakta, som att dåligt pappaförhållande, det gör vi i den här scenen. Framgång, det gör vi i den här scenen. Och så rusar man lite från scen till scen utan att riktigt hinna fördjupa det här innehållet. Men just den här Björneborgs-känslan tyckte jag om.
Mm. No, där finns ju också den här småstadsbiten i Gyllene Tider-filmen med Halmstad, som också är en sån här mindre ort från vilken det har kommit ganska många stora kärnor med tanke på hur liten ort det ändå är.
Det som jag kanske här ännu skulle inflika är ju att båda filmerna börjar med sådana här textplanscher som säger att det här är en fiktiv film om Gyllene Tider eller en fiktiv film om Neumann och Dingo. Att de... Båda filmerna innehåller saker där man har hittat på. Det finns personer som inte har funnits med i verkligheten och man har baserat det på rykten och roliga anekdoter och så vidare. Så att man ska kanske inte ha hela de här filmerna nu som sådär ett i ett med hur det gick till i verkligheten. Det här är en fiktiv film men baserad då på verkliga händelser och personer.
Vilket ju alltid är ett litet problem för... Jag menar, allt är så bekant som man kan låterna, man kan banden. Och sen, hur ska man i hjärnan medan filmen snurrar kunna tänka samtidigt? Ja, men det här är ju inte sant, men det känns nog väldigt. Men så här var det ju, men är det inte nu eller så där? Så just det här att göra de här filmerna och sen säga att ja, men det är ju inte sant, det är lite att äta kakan och ändå ha det kvar. Liksom. Man frånsäger sig allt ansvar samtidigt som man rider på det här att alla ska tro att det är sant.
Mm. Sen är det ju det att säger man inte så finns det ju alltid de då som hänger upp sig på en massa små detaljer som inte stämmer och folk som tar illa vid sig för att de finns med eller för att de inte finns med eller finns med på fel sätt och så vidare. Så att jag tror att det är oundvikligt idag. Man måste ha det med där.
Ja, man måste säga det naturligtvis.
Det är ju bra också att understryka så att alla förstår att det är inte sommar i Sverige hela tiden. Och jag menar, Gyllene Tider gjorde någonting också andra säsonger än sommaren, kan man väl tänka sig. Men den känns ju, alltså med den så kan jag verkligen känna att jo, det där fiktiva är ganska tydligt. Den har en sån är, medan den här Dingo-filmen kanske är lite snäppet mer så där realistisk i sitt tonfall. Men jag måste ju säga att min första reaktion efter att ha sett båda de här filmerna var just en sån här löjlig glädje eller skadeglädje över att de sådär exakt levde upp till min förutfattade mening om hur man skildrar framgång i respektive land. Det vill säga att när man gör en finsk film om någon som har framgång så måste det ändå på något sätt landa i melankolin. Vi kan liksom inte sluta där när det är på topp. Medan en svensk film om framgång gärna glider förbi det där som är jobbigt och så satsar man på de här glada stunderna istället. Jag vet inte, upplevde ni det på samma sätt?
Nå, rätt långt nog. Det finns ju en sån där jättetragisk händelse i Gyllene Tiders historia som jag faktiskt antingen inte kände till eller hade glömt bort, att under en av deras jättelika spelningar så utomhus så var det en massa människor som inte kom in till salen och trängdes utanför, och i samband med det så var det väldigt många som skadades och tre människor till och med dog där under den här konserten. Och det ger man ju trots allt en hel del plats i den här filmen. Men annars, absolut, Dingo-filmen har också i euforin så finns det en mörk underton på något sätt. Medan i Gyllene Tider-filmen är det ju mycket glädjen som får nog, som du säger, det här somriga. Absolut.
Jag kanske inte helt håller med er där, för jag tycker inte att den här Levoton Tuhkimo egentligen... Jo, framgången finns där, men det är inte det som den filmen handlar om. Det är mer en skildring av, en sån klassisk skildring av uppgång och fall. Och så finns det ju det som du, Thomas, också var inne på, den här mycket komplicerade far- och sonförhållande och den här försoningen som, och förlåtelsen som blir någonting som man återkommer till sen på slutet. Jo, jag tycker liksom, Silja, att du beskriver det väldigt bra. Men jag kanske inte helt ändå håller med om att det är framgång som Levoton Tukimo handlar om.
Nej, i och för sig. Men jag menar, det är ju det som kanske just är en del av min poäng. Mm. Att Dingo är ett av de mest framgångsrika banden och som på något sätt skapar en helt ny arena för finska band i det tidsperspektivet. Ingen hade sett en sån succé. Det var ju helt,
det stämmer,
ingen var beredd på det. Men ändå gör filmen liksom inte största numret av det, utan det att det ska ändå sen gå dåligt. Men sen måste jag ju säga också att jag menar, redan titlarna på de här filmerna, som då förstås är titlar hämtade ur låtkatalogen, säger ju mycket om tonläge. Alltså jag menar Sommartider och Levoton Tukimo, de har redan i sig. Och sångtexterna genomgående skapar ju olika, vad ska man säga, klangbotten för de här respektive filmerna. Så att, men ja.
Ja, när jag såg först den här Sommartiden så tänkte jag på sockervadd, som är sådär gott och fluffigt att äta, men som inte nu lämnar så hemskt mycket kvar. Men inte vet jag, sen när jag såg Levoton Tukimo, så inte det är nu rågbröd, men kanske mer någon syrlig pastill. Det är lite hårdare och det om den där Sommartiden på något sätt är lite så här konflikträdd, så vågar ju faktiskt Levoton Tukimo stanna vid det som är smärtsamt och svårt.
Jag vet inte hur mycket de egentligen stannar. Jag blev aldrig riktigt berörd eller tagen av de här stora känslorna. De mer beskrivs än känns, tyckte jag. Men det som jag själv tyckte var oerhört intressant och som var helt nytt för mig, eller som jag inte har insett tidigare, är hur mycket likheter det finns mellan då Per Gessles historia så här långt och Neumanns historia. Liksom båda outsiders, båda från en liten ort, båda hittar sitt liv i musiken, båda har ett jobbigt pappaförhållande, båda banden, ja, båda är väldigt strikta med sitt bandledarskap, vilket skapar konflikter med bandet. De är båda tonårsflickornas gudar. Framgången i början har väldigt mycket motstånd, det är svårt att slå igenom, och sen slår man igenom stort. Så det var väldigt mycket av det här. Det hade jag som aldrig insett. Jag menar, någonting hade för Per Gessle har ju en sån här berättarröst i filmen. Och han säger ju väldigt tidigt att jag var inte lik någon. Och det kan man ju verkligen säga att Neumann också kände, även om han inte uttalade lika starkt. Och att båda utnyttjar sån här feminina attribut i sin output. Också intressant.
Jo, det finns helt klart. Och jag menar just det att de är så samtida. Att det är intressant att det dyker upp ungefär i samma fas i båda länderna. Just samma typ av band. Men nu när vi har talat mycket om det här med image och musiken och så här, så måste jag ju fråga er hur ni tycker att musiken funkar i filmerna. För det är ju trots allt ganska mycket den som ska bära den där tråden genom det hela.
Jo, och för mig är ju alltid filmer som väldigt starkt bygger på musik, så är det avgörande för mig att känns musiken äkta. Görs den på ett sätt som får mig att köpa det här uttrycket. Och där tycker jag att de lyckas på väldigt, eller man gör det väldigt olika här. Alltså Gyllene Tider-filmen så använder också mycket annan musik för att skapa den här tidsstämningen. Genast i början kommer en låt av David Bowie på där i bakgrunden, vilket skapar just den här feelingen av tidsandan och den tidsanda som Per Gessle vill komma in i. Och musiken sen när man är i repsalen eller live, så är tillräckligt fint gjord. Alltså att jag köper det, jag kan föreställa mig att det faktiskt är de här människorna som gör den där musiken. Nu vet jag inte hur det är i verkligheten, men det där, de får det. Det är filmat på det sättet och klippt att man tror det. I Dingo-filmen däremot så tycker jag att det kanske är det som är mitt största problem med det. För dels använder man mycket Dingo-musik som bakgrundsmusik, som någonting man utnyttjar när man vill limma ihop två scener, så kommer en Dingo-låt på där i bakgrunden. Och det kan vara en Dingo-låt som egentligen inte har någonting med själva scenen att göra, men den utnyttjas som ett klister helt enkelt, vilket jag tycker är lite klumpigt. Där var just det här Gyllene Tider-versionen bättre, med att man kunde ha musik från den tiden men inte Gyllene Tiders egen musik. Men framförallt när de repar eller spelar live, så görs det så otrovärdigt att att jag hade svårt att se på de scenerna överhuvudtaget. Jag menar, man gör en musikfilm där sången inte är i synk med munrörelserna. Då,
då, vet du inte
då är det någonting man har missat med. För det tycker jag är liksom grundkurs ett i en musikfilm. Att man ändå ska få det att se ut som en människa som sjunger, faktiskt sjunger det som kommer ut.
Oj, jag måste ha varit så tagen av de där låtarna att jag inte ens märkt att det inte ska vara i synk, den där ljud och bild.
Jag är jätteömtålig för sånt, så jag vet inte hur många tiondels sekunder det var i osynk, men det var nog.
Det läste jag åtminstone, att i den här Levoton Tukimo så den musiken som man har satt till har man spelat in med de instrument som Dingo hade. Alltså att man har nog försökt eftersträva någon slags autenticitet, att det inte ska låta som 2020-talet.
Ja, och soundmässigt hade jag inte något problem, det vill jag då poängtera, att just det var inte problemet, utan problemet hur trovärdigt man fick det att se ut, att de som spelar faktiskt spelar.
Det är ju lite intressant, jag måste säga att jag har inte heller märkt det där med att det inte var i synk, jag bara kommer ihåg sådär. Jag ska säga då att jag såg den här Gyllene Tider-filmen i somras när den var aktuell, så det är ju en stund sedan jag har sett den. Men jag tyckte där kanske att man gjorde ett större nummer av hur vissa låtar föds. Att det tyckte jag kanske att jag lite saknade i den här Dingo-filmen. Att just den där processen kring att hej, här får man idén till det här och så blir det den här låten. Att de är bara mitt i att puff, där är den här låten och så framträder de med den. Att där saknar jag kanske lite den där, det som du som åskådare vet att nu kommer snart det här som blir den där låten. Att där tyckte jag att man dramaturgiskt missar en del. Men det här när ni talar om det här att man tror man på dem eller tror man inte på dem, så tänkte jag att båda de här filmerna så presenterar ju faktiskt ganska okända artister i de här bärande rollerna. Och det är ju intressant. Jag menar, i den här svenska filmen så är det Valdemar Wahlbeck som spelar Gessle. Och han studerar egentligen vid Balettakademin i Göteborg. Och Satu Taittonen gör sen den här rollen som Neumann. Och han är då utbildad de facto musiker från början. Men han är sen slagit om och går sista året på teaterhögskolan. Och jag funderar, liksom, hur tycker ni att de här platsar i rollerna, för det är ju trots allt ganska centralt för bägge film att huvudrollsinnehavaren bär upp sin rolltolkning.
Jag tycker ju att Satu Taittonen är otroligt bra som Neumann. Sen hade jag lite svårt med Valdemar Wahlbeck som Per Gessle. Han är otroligt söt och mjuk och ger ett intryck av att vara väldigt snäll och i början av filmen är han också lite av en sån här drömmare. Men sen upplevde jag att han var väldigt nollställd nästan hela filmen igenom. Eller nollställd är kanske också fel ord. Men han ler väldigt mycket. Men han ler då när han är glad. Men också då när han är lite osäker eller rädd eller kanske bekymrad. Och det gjorde att jag i början hade en sån här känsla av att det här är ännu ett intro. Vi har inte kommit igång ännu. För att jag upplevde liksom att han höll tillbaka. Men jag vet inte så mycket att är det han eller är det regin? Är det manuset som har gjort det? Att det kanske mer var musiken och den stämning som musiken ger som är det viktiga i den här sommartider-filmen. Medan ju den här Levoton Tukimo på något sätt helt eller mycket tydligare bygger på att vi ska. Det handlar om de här olika bandmedlemmarna och speciellt då Neumann. Och jag tycker ju att filmen väldigt skickligt ju bygger in de här arkivklipperna. Och att jag ibland hade svårt att se när är det Satu Taittonen och när är det den riktiga Neumann vi ser på scenen. Därför att man, de här klipperna går så obemärkt förbi. Och det tycker jag var fascinerande när man satt och tänkte att han är ju jätteskicklig den här Taittonen på att spela Neumann. Och sen inser jag, men det är Neumann på riktigt nu som vi ser i ett arkivklipp som står på scenen och sjunger.
Det var helt snyggt, jag medger. Vad gäller huvudrollsinnehavarna, jag reagerar inte, ska vi säga, negativt på någon dera. Här, just vad gäller min relation till Per Gessle, figuren kanske påverkas av att jag inte egentligen har någon relation till den riktiga Gessle. Att jag kan, det fanns aldrig en tanke om att men det här är fel, nu gör han på fel sätt, för så här kan det ju inte ha varit och så vidare. Så ja, jag köpte nog båda, skulle jag säga.
Jag funderar också på det att de där arkivklippen funkar så bra. Det finns ju en porträttlikhet där kanske i högre grad än i den här Gyllene Tider-versionen. Att Wahlbeck liknar mindre Per Gessle rent utseendemässigt än vad då den här Saku Taittonen gör. Att därför kanske det också är något som man mera lägger märke till.
Men ja, fast jag har alltid upplevt att Per Gessle har varit ganska målmedveten ända från början. Och här fick jag en känsla av att det var en Gessle som i filmen framställs han som mycket mer drömmare och som det bara händer plötsligt den där framgången och inte så mycket att han faktiskt ju själv driver på. Och det finns också där, men det är sen senare som han börjar ta plats i det här bandet och säga att det är jag som nu har den här visionen.
Men hur mycket påverkas vår bild av honom av det faktum att han sen blev så jättestor med Roxette och där var oerhört målmedveten?
Att det här igen, vi ska påminna oss om att det här är en fiktiv film.
Va?
Jo, men det är ju klart att det är ju någonting också som finns som ett genomgående tonläge för en när man tittar på den. Att i och med att vi ju som betraktare hela tiden vet att för Per Gessle så är Gyllene Tider egentligen bara en språngbräda till någonting som blir ännu större. Att där är det ju på något sätt ett annat utgångsläge i den här Dingo-filmen. Jag funderar ännu på det när du, Thomas, tidigare var inne på det här, saker som överraskar en, just det här med hur mycket snarlika element det finns i de här två framgångshistorierna. Så en annan sak som jag reagerar på, som inte jag hade heller tänkt på, är hur otroligt unga de är. Alltså vissa av de här bandmedlemmarna är ju, jag menar, i Gyllene Tider, den yngsta var 17 när de slår igenom. Det säger något, de är ju nästan barn, alltså i det skedet. Vilket man ju inte alls, när man själv är tonåring, så tänker man inte på att okej, det här bandet är ungefär jämngammalt med mig. Men nu när jag tittar på det så slogs jag av att det måste ju också psykiskt vara en enorm påfrestning när du går från att vara småstadskillen till att plötsligt bli jättestor.
Mm. Det är ju det som kanske den här Levoton Tuhkimo mera tar fasta på, just hur svårt det är när du är så otroligt stor. Och just det här med att de släpper snabbt två album och sen är det där tredje albumet som blir den där stora stötestenen när de liksom inte, de pressas att skapa ännu, eller Dingo ska skapa ännu ett tredje album på kort tid. Och det verkar ju som att han inte hade på samma sätt som den här Sommartider-filmen låter förstå att Per Gessle hade en hel kappsäck med lyrik som han hade skrivit sedan han var 10-12 år gammal. Att han hade liksom att plocka material.
Samtidigt som jag tycker att den där Gyllene Tider-filmen nog ändå den bit som jag tycker har nerv är kanske just det här när den här olyckan inträffar och där är tre stycken som avlider. Och man inser att där sitter de där jätteunga killarna och inser att bara genom att göra musik och ha kul på scen så har någonting så här hemskt hänt, att hur orkar man fortsätta från en sån punkt? Att jag menar, det är ju där måtte det hos dem har blivit liksom en krock i huvudet mellan glädjen över framgång och sen chocken över att så här kan det gå.
Ja, och nu vet jag ju inte hur det var i verkligheten, men här i filmen så hade ju då en presskonferens och då på något sätt frågar man, det som att de ställs till svars för det som hade skett, fast det är ju egentligen arrangörer och alla andra som kanske hade ett större ansvar där. De stod på scenen och sjöng. De hade ingen aning om vad som hände där i bakgrunden. Och just det här kanske att när du blir en stor artist så ska du sen plötsligt vara ansvarig för precis allting. Eller man väntar sig att det här ska du också kunna svara på. Du måste ta ansvar för det. Och det skapar ju en press som är helt ohållbar.
Ja, det är faktiskt det är en sån sak som jag satt mycket och funderade på medan jag tittar på båda filmerna, eftersom man själv har varit tonåring just i den där fasen och att man minns hur mycket det talades också i Finland kring Dingo, fast ingen dog på deras konserter, men det talades nog ständigt i nyheterna. Man kan hitta på arenorna i Yles arkiv bilder på, alltså, nyhetssändningar från den tiden när faktiskt den här hysterin var helt enorm och ingen hade av arrangörerna förväntat sig att det skulle bli så här. Det finns ju i filmen också invävt det här att det här penningstarka krafterna bakom den börjar inse att vi borde ha krävt mera betalt. De har inte kunnat inse att det här lilla bandet blir så stort som det blir. Men som sagt, för oss är det här ju bekanta band och då frågar man ju sig att är det här nu filmer som är gjorda för att vi ska kunna stå här i studion och minnas vår ungdomstid? Eller finns det något annat än nostalgin? Alltså, kan man nå någon yngre med den här filmen, med de här filmerna?
No, den är ju självklart en del av den här enorma nostalgiboomen som inom populärmusiken nu väller över oss med alla comebackband och sådär. Nu vet jag inte hur en film fungerar. Det har man ju sett på konserterna med de här banden som återvänder, att de har fått en helt ny yngre publik. Att det är dels de här äldre som kan låtarna utantill från 10 år tillbaka som sjunger med, men dessutom finns det en stor skara också yngre människor som har hittat dem. Det kanske funkar bättre live än på film. Jag vet inte. Det borde man kolla upp i publikstatistiken, att hur mycket unga människor har gått att se på den här Dingo-filmen.
Jag funderar nog jättemycket på den här nostalgifaktorn när jag såg de här båda filmerna och tänkte att det kanske nog... Eller jag upplevde att det är mera för den publiken som var med och som minns den här tiden. Att på något sätt så hade jag hoppats att man mera skulle också presentera den där tiden. Alltså slutet av 70-talet, början av 80-talet, vad som hände då. Men de här filmerna har valt att gå i på ett helt annat spår. Man kan ju önska saker och ting, men det är inte de filmerna som vi har sett. Kanske det finns ju en ung publik som, åtminstone sjunger man ju karaoke mycket Dingo i Finland, så nu finns det ju en ung publik som känner till de här låtarna. Och det kan ju också hända att när man ser en sån här film att man på något sätt förstår då sina föräldrar eller de här äldre då, att aha, Dingo var så här stort, eller att Gyllene tider, de hade en sån här start. Jag vet inte, kanske det gör en nyfiken sen då att ta reda på mer.
Jag tänker automatiskt där, att Gyllene tider för en svenskspråkig publik åtminstone så har låtar som Sommartider börjat leva ett så eget liv bortom bandet Gyllene tider. Att det kanske inte ens automatiskt är förankrat i det. Och jag tänker också, en finsk publik också har en relation till Sommartider. Det är på något sätt en sån här låt som tränger igenom, vad säger man, decennierna, och på gott och på ont. Jag menar, det är vissa som blir helt gröna av illamående när man redan hör titeln och sådär. Men sen funderar jag på en annan båge där. Det har talats en del när det gäller den där Gyllene tider-filmen om det, att var det här nu så att man bäddar för en film sen om Roxette efter det här. Mm. Och det vet jag inte om det automatiskt fungerar så. Men jag tycker att den här subtila vinkeln till publiken när Per träffar Marie där i studion, jag tror att den är för subtil för en yngre publik. Jag tror inte att de automatiskt överhuvudtaget ser det här likhetstecknet mellan att det finns någon koppling mellan det här bandet som är supergammalt och Roxette.
Vilket jag tycker att var jättesnyggt. En sån sak som man undviker att sträcka under, för det ska vara så lätt att göra det övertydligt. Som jag tycker att en del i Dingo-filmen är just övertydligt understräckat. Så jag tyckte bara det var cool. Jag menar, det är en sån detalj att för dem som det betyder någonting så betyder det jättemycket mera. Och för dem som det inte betyder någonting så filmen förstörs inte på grund av det där att man inte förstår vem den där Marie var. Så jag tyckte det var snyggt att man gjorde det sådär. Och jag tyckte det var snyggt att den här då, på gott och ont, alla känner till Sommartider-låten, att den kommer med eftertexterna och att den inte får spela, att den inte spelar en stor roll i filmen, tyckte jag också var snyggt.
Där är ju kanske inte så mycket att gräva heller i textskatten i vad den låten betyder. Så där, som kanske är något autiotal och mera öppna för att man kan fundera på vad det betyder. Så där. Men det jag funderar på en hel del var också det, att är det en orsak till varför man gärna, att det finns en tjusning att gå tillbaka till de här 80-talsbanden. Nu vet vi ju att saker går i cyklar och man har en tendens att alltid blicka bakåt med ett visst antal års mellanrum och så här. Men jag funderar på en sak som ju jättemycket har ändrat från den här tiden, är ju att så mycket artister idag slipas fram, så att säga, via sådana här olika idols, juryn och motsvarande tävlingar och hårda producenter och så här. Att när man tittar på de här banden från 80-talet så känns de ju ganska så där heimlaga. Och då undrar jag, är det en del av tjusningen med det?
Absolut. Jo, det här med att skapa musik tillsammans i en grupp, det är ju nästan ett tema i båda de här filmerna. Att man hittar vänner och gemenskap via musiken och att man på något sätt formas tillsammans genom den musik som man, som man skapar. Så att det, idag kan man göra musik ensam på ett helt annat sätt än vad man kunde då. Och det är ju också, det är bara ett annat sätt sådär att göra musik. Men jo, jag tycker att en charm var just den där gemenskapen.
Det är naturligtvis en charm, men jag hävdar nog att den charmen har inte försvunnit någonstans. Att det naturligtvis, det finns den här idols-grejen, det finns den här grejen att man gör musiken hemma med på sin läppare, och det är tillräckligt. Men det är trots allt inte allt, utan det här udda alternativa finns fortfarande också jättestarkt. Jag menar, om man talar om heimlaga och lite udda och alternativt, ta det här bandet Maustetytöt, bekant från Kaurismäkis film, som för tillfället turnerar i Tyskland. Och det kan man inte säga på något sätt att det är en färdigt slipad produkt. Att den här färdigt slipade produkten stöter man ju på radions spellistor och en sån här utpräglat överkommersiell bit av populärmusiken. Men det här udda, annorlunda, vi är ett band som kommer tillsammans och söker oss fram. Det finns nog där någonstans. Man måste bara söka lite mera efter det än förr i tiden, för då fanns det ju mer av, det var en större del av businessen på den tiden.
Mm. Men här är ju nog den här, en skillnad är ju att det är lättare idag att sätta ut din musik du gör, och den kan sen hittas var som helst i världen. Och här är det ju lite gulligt när de kommer med sina säkassetter som de delar till musikproducenter och försöker den vägen. Du delar säkassetter med varandra, det är ett sätt att på något sätt försöka sprida dina låtar.
Sen måste jag nu säga som en koppling till det här Maustetytöt och sådär, att det som jag tyckte också var en sak som man reagerar på när man ser filmerna i bredd, är ju det att både Gessle och alltså Neumann, de är ju inte de där som har gått på konservatoriet och sjunger rent och har den typen av musikartisteri i sig som så mycket artister har idag. Det är ju faktiskt en grej hos båda två, att du identifierar genast vem det är som sjunger. Att de har en väldigt specifik framtoning båda två i sitt sätt att uppträda. Men hör ni, tiden håller på att rinna ifrån oss, och då återstår bara det här med att dela ut en guldstjärna som vi varje vecka brukar göra i Kulturpodden. Där brukar vi ofta uppmärksamma någonting som har gjort intryck sådär överlag den senaste tiden. Men jag tänkte helt fräckt den här gången så ska guldstjärnan handla om Dingo eller Gyllene Tider. Och då tycker jag att ni skulle få dela ut en guldstjärna antingen åt Dingo eller åt Gyllene Tider, någon specifik låt. Vad säger ni då?
No, då väljer jag ju Dingo och deras stora hit Autiotalo. För att jag tycker att den genast från inledningen så har den ett sånt 80-tals sound, och sen har jag alltid varit lite svag för hur Neumanns röst darrar när han sjunger den låten.
Och jag väljer definitivt en annan Dingo jättehit, det vill säga Levoton Tuhkimo, där hans röst också dallrar. Och jag upplever kanske att den texten där är ännu, jag tycker att den fångar någonting, en känsla av utanförskap så jättedjup. Jag tycker den på riktigt är ganska fin, så jag väljer den.
Jag hör att det är ingen idé att jag börjar komma med sommartider hej hej här, för då blir det helt fel. Utan vi säger tack så mycket för det här. Hej!